Spioneri och underrättelseverksamhet mot främmande makt är en livsviktig del av nationens säkerhet. Särskilt under kalla kriget, som pågick från andra världskriget till Sovjetunionens fall 1991, kom att präglas av spionkriget mellan öst och väst. Fruktan för främmande maktens underrättelsearbete och mullvadar i den egna organisationen har ibland resulterat i hysteri och rättsövergrepp. Vi har den famösa Dreyfus-affären i Frankrike där den judiske officeren Alfred Dreyfus greps 1894 och dömdes till ett hårt fängelsestraff, trots att han uppenbart var oskyldig. I Sverige finns Enbomsaffären där mytomanen Fritiof Enbom på 1950-talet erkände ett omfattande spioneri och fick många helt oskyldiga människor att dömas mot sitt nekande. Det finns exempel på spionrapporter så tidigt som på hetitiska lertavlor från 1370 f.Kr. Både Alexander den Store och Genghis Khan spionerade på sina motståndare under krig. Senare under medeltiden kom katolska kyrkan att utveckla ett stort spionnätverk. Reformationens religionsstrider och senare franska revolutionens omstörtande tankar gjorde att förstarna utvecklade metoder och organisationer för att övervaka undersåtarna. Men verklig massövervakning kom först med första världskriget. Övervakningen har utvecklats i takt med hur kommunikationstekniken har utvecklats. Först ut var brevspionaget för att följas av övervakning av kommunikation via telegraf och senare telefoni. Med masskommunikation kom massövervakning. Rätten att förfoga över hemlig kunskap var länge ett furstligt privilegium. Och privatlivet är historiskt sett en ny företeelse, väsentligt både yngre och bräckligare än de hemliga statliga övervakningssystemen. I början av 1500-talet i England fick jungfrudrottningen Elisabeth I hjälp av sin första sekreterare Sir Francis Walsingham att bygga upp en mångfacetterad övervakningsapparat riktad mot landets katoliker. Både mordkomplotter och planerade uppror kunde avslöjas med brevspionage. Första världskriget blev urfröet till den globala massövervakningen som i nutida digitala samhälle mer eller mindre har utvecklats till ett grundvillkor i tillvaron. Den demokratiska grundtanken och rättsstatens regelverk har gjort övervakningen till en paradox i det moderna samhället. Hur ska staten kunna skydda demokratin med odemokratisk övervakning? Med bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland 1917 skapades nya säkerhetsproblem för Sverige. Arvfienden Ryssland styrdes nu av hårda revolutionärer som ville omkullkasta samhällsordningen i hela världen. Till sin hjälp hade Stalin den ryska oljan. Stalins svenska bensinbolag AB Nafta Syndikat var verksamt under åren 1928-1937 med flera hundra bensinmackar runt om i Sverige. Nafta Syndikat hade svensk ledning som var knuten till den kommunistiska tredje internationalen, Komintern. Nafta Syndikat bröt bolsjevikernas ekonomiska isolering, vilket gav intäkter i hårdvaluta men var samtidigt inblandad i spionage och underjordisk kommunistisk verksamhet. Flera svenska anställda hörde av sig till polisen om de sovjetiska medarbetarna som reste mycket men visste väldigt lite om att sälja bensin. I Tyskland anföll Polen den 1 september 1939 stod Sverige inte väl rustat, varken militärt eller i fråga om en fungerande underrättelsetjänst. Men behoven var trängande och utan egentliga traditioner byggde snabbt en militär underrättelsetjänst upp av egensinniga individer. Aktioner och samarbete med utländska underrättelsetjänster genomfördes ofta utan politisk insyn. Under andra världskriget byggdes en svensk underrättelsetjänst upp som lyckades knäcka tyskarnas krypterade telegraftrafik som gick genom svenska telegraftrådar. Knäckandet av G-trafiken är en bedrift i nivå med engelsmännens knäckande av Enigma-krypteringen. Samtidigt samarbetade tyskvänliga underrättelsetjänstemän med Gestapo och läckte uppgifter både om